Blaise Pascal, den kände matematikern främst, men också fysiker och religiös filosof, som levde på 1600-talet, det tidiga 1600-talet. Han var en smart person. Hur många här inne skulle vilja säga, ja, de här matematikerna, de är kloka människor. Hur många skulle vilja säga så? Jag räcker mig upp min hand för jag säger att ja, det är smarta människor. De är kloka väldigt ofta. Den här killen Pascal, han var väldigt smart. Vi kan vara tacksamma idag som mänsklighet till mycket av det som han gjort i sitt korta liv. Han dog när han var 39 år gammal. Han var väldigt speciell. De vänner runt omkring honom beskrev honom som en perfektionist. En person som var väldigt hängiven det som han trodde på och var övertygad kring. Han beskrevs som en, vad vi skulle säga idag, en arbetsnarkoman. Han arbetade ständigt med det som han brann för. Vetenskap, matematik. När han blev glad, när han mådde som bäst, då satt han på sitt kontor där i Paris, Frankrike, och studerade formler, matematiska formler, sånt som du och jag ibland blir ledsna av att se i skolan. Men det blev han glad av. När han blev ledsen, vet ni vad han gjorde då? Det finns en berättelse som säger hur han led av tandvärk och han vägrade ta hjälp. För han hade en annan tanke om att lidande, det är en del av mänskligheten och så man, det är bra att lida. Men hur som helst, när han blev ledsen och när han led av en fruktansvärd tandvärk, vet ni vad han gjorde då? Samma sak som när han var glad. Han satt och funderade på matematiska problem och försökte lösa dem för att bedöva smärtan. Han sökte inte tröst, han sökte inte uppmuntran hos sin familj och sina vänner. Och han gifte sig aldrig, trots att han hade möjlighet till det. Han dog, som jag sa, 39 år gammal utav magcancer. Hans familj säger att han jobbade ihjäl sig för det han trodde på. Han dog i sin systers hem. Han sökte sig till sin familj i slutet utav sitt liv. Och som många kloka män och människor så sa han något klokt också i slutet av sitt liv. Lyssna på hans sammanfattning. Blaise Pascal, tänk att det sista man lär sig i livet är vad man ska sätta först i livet. Tänk att det sista man lär sig i livet är vad det är man ska sätta först i livet. Han dog i sin systers hem, nära sin familj, som han inte haft någon nära relation till under sitt liv. Vänner och familj, mänskliga relationer ersattes utav hans arbete, utav hans matematiska formler, hans driv att göra någonting stort för att hjälpa mänskligheten. Ni vet, du och jag som människor kan hamna i samma problem ofta. Där vi har en hobby eller ett jobb eller någonting i vårt liv som vi tror är så viktigt att vi prioriterar det före allt annat. Och tyvärr så är det inte ovanligt att din man eller din fru, din familj, dina barn, människor runt omkring dig blir lidande för att du tycker att du har något mer viktigt att göra än att prioritera mänskliga relationer, människor som är nära dig. Idag så vill jag påminna oss om det kristna budskapet. Bibelns princip av att lyfta fram familjen som en absolut prioritet för dig och mig som Jesu efterföljare. Jag vill börja med hur Paulus beskriver ett problem i församlingen. Apostlagärningarna kapitel 28. Bläddra upp till Apostlagärningarna tillsammans med mig. Apostlagärningarna, det 28 kapitlet. Paulus befinner sig i Rom. Paulus talar där inför församlingen i Rom. De kristna i Rom, eller den judiska församlingen snarare, i Rom. Paulus är under den här tiden i fångenskap. Och han beskriver hur han predikar i bojor, i fängelse, i handfängsel. Församlingen i Rom lyssnade inte på evangeliet. Vissa kom till tro på grund av Paulus förkunnelse. Men den stora majoriteten, de skilde sig ifrån Paulus förkunnelse och tog avstånd ifrån det. Och Paulus beskriver ett problem med det Guds folk på den här tiden. Och låt oss se hur han beskriver det i vers 27. Genom att citera Gamla testamentets profeter. Apostlagärningarna kapitel 28, vers 27. Paulus beskriver ett problem med Guds församling. Han säger: detta folks hjärta är förstockat. De hör illa med sina öron och de sluter sina ögon så att de inte ser med ögonen eller hör med öronen eller förstår med hjärtat och vänder om så att jag får bota dem. Jag vill att du ska lägga märke till ordvalet som det beskrivs här. Här så beskrivs det, Paulus talar här om, och han citerar faktiskt Jesaja, vi kommer snart till det. Men han lyfter fram det här citatet från Jesaja som beskriver ett problem hos en grupp människor. Och kan ni se vad problemet är? Som leder till att de sluter sina ögon och sina öron. De har något problem. Jo, han säger i början där att detta folks hjärta är förstockat. Nu har jag en fråga till dig. Kan en grupp människor ha ett hjärta? Eller har de flera hjärtan som individer? När jag har lättare att förstå en individ som har ett hjärta och Bibelns symbolik kring ett hjärta som, vad kan man säga, centrum för en individs tankar och agerande. Låt oss se på Jesus undervisning om det innan vi fortsätter att prata om det här folkets hjärta. Låt oss se på individens hjärta så som Paulus undervisade för att förstå den här symbolen av vad hjärtat beskrivs som i Bibeln. Bläddra till evangelierna. Lukas evangelium. Vi ska titta på två texter där Jesus beskriver hjärtat som och dess symbol. Lukas kapitel 6. Lukas, det sjätte kapitlet och vers 45. Lukas, det sjätte kapitlet och vers 45. Paulus, eller Jesaja, säger att folkets problem är med hjärtat. Och låt oss se hur Jesus beskriver med samma typ av symbol hjärtats betydelse i det andliga livet. Lukas kapitel 6 och vers 45. Lukas evangelium kapitel 6 och vers 45. Jesus säger att en god människa bär fram det som är gott ur sitt hjärtats goda förråd. Och en ond människa bär fram det som är ont ur sitt hjärtats onda förråd. Ty vad hjärtat är fullt av talar munnen. Ett annat ställe i Markus så beskrivs samma princip. Låt oss bläddra dit snabbt. Markus evangelium, det sjunde kapitlet. Markus evangelium, det sjunde kapitlet. Jesus beskriver vad hjärtat är symboliskt. I Markus kapitel 7 och vers 21 den här gången. Samma princip som vi just läst. Markus evangelium, det sjunde kapitlet och vers 21. Ty inifrån, från människans hjärta, utgår onda tankar, otukt, stöld, mord, äktenskapsbrott, girighet, ondska, svek, lögnaktighet, avund, hädelse, högmod och dårskap. Allt detta onda kommer inifrån och gör människan oren. I Bibeln så beskrivs hjärtat som det centrum för princip som påverkar en människas agerande och tankar och beteende. I Bibeln så används hjärtat som en symbol för det centrum för en individs agerande och beteende. Ser ni det i Jesus undervisning? Det är den plats där Guds principer ska kultiveras, tas vara på och befästas. Och hur är det då med en grupp människor? Var är den plats där en grupp människors principer avgörs? Var är den plats där det mest intima i mänskliga relationer står på spel? Där fasader och murar är borta. Där masker slängs bort. Vart är den plats? Jo, jag hävdar att en samhällets hjärta, den plats där principer ska formas och kultiveras, är familjen. Hemmet. Det är hjärtat i Guds församling. Det är hjärtat i samhället. Det är hjärtat i landet. Den plats där det är menat att Guds princip ska forma individen. Jesaja säger i plural att folket har ett problem. Och det är med singular hjärtat. Inte deras hjärtan, utan hjärtat bland folket. Jag tror att en sån plats som symboliskt beskrivs som hjärtat är vårt hem. Tänk på Gamla testamentet där Paulus citerar. Paulus citerar Gamla testamentets profet Jesaja. Och i Gamla testamentets kultur hade familjen en oerhört viktig roll, speciellt i det andliga livet. Låt oss se ett sådant exempel i femte Mosebok. Bläddra nu snabbt till Gamla testamentet, det femte Moseboken, för att se hur det beskrivs där. Femte Mosebok, kapitel 6. I femte Mosebok, kapitel 6, så beskrivs Guds principer i hans kärlekslag som just har gett till hans församling, det israeliska folket. Guds lag, Guds kärleksprinciper har getts till folket. Och Gud vänder sig nu till ledarna i Guds församling och säger följande. I femte Mosebok kapitel 6 och vers 4 vill jag börja läsa. Hör Israel, Herren vår Gud är en. Och du ska älska Herren din Gud av hela ditt hjärta och hela din själ. Och av all din kraft. Och lägg märke till hur du fortsätter nu. Dessa ord som jag idag ger dig befallning om ska du lägga på hjärtat. Du ska inskärpa dem hos dina barn och tala om dem när du sitter i ditt hus och när du går på vägen, när du lägger dig och när du stiger upp. Du ska binda dem som ett tecken på din hand, och de ska vara som ett band till påminnelse på din panna. Och du ska skriva dem på dörrposterna till ditt hus och på dina portar. Lägg märke till hur Gud ger en befallning till dig och mig som människor som vill följa Bibelns Gud. En befallning om att de principer som han vill att vi ska följa som mänsklighet, de ska kultiveras, de ska bevaras, de ska befästas inom våra portar, bland våra barn, i vår familj, i vårt hem. Kan ni se det? Där så ska det råda, där så ska det talas om, där så ska det växa. Har du någon gång funderat på varför Gud har lagt så mycket energi på att skriva rad efter rad, mening efter mening, sida efter sida i den här boken som beskriver släkttavlor? Har du någon gång tänkt på det? Va? På något sätt tycks det som att Bibelns Gud ser det här med familj och släktband och mänskliga relationer som något superviktigt, eller hur? Det beskrivs där att den här personen var son till den, och den var son till den, och den var son till den, och så vidare. Om du läser hur Gud ville organisera sin församling i Gamla testamentet, så beskrivs det där hur Israels folk skulle organiseras i stammar som var i sin tur uppdelade i släkter, som i sin tur var uppdelad i den minsta beståndsdelen av Guds församling, vilket var familjer. Familjer. Så beskrivs det. Var och en efter sin stam, efter sin släkt, i sin familj. Så beskrivs det i Gamla testamentet. Hur familjen är den här kärnbeståndsdelen av Guds församling. Och likväl, tråkigt nog, så blir det också familjen som får skulden när någonting fruktansvärt har skett. Minns du berättelsen om Akan, hans synd? Där så beskrivs det hur de ska ta reda på vem det är som bär skulden till den här stölden i Guds församling, som har gjort att församlingen är svag moraliskt, att församlingen inte klarar av sitt uppdrag. Och det beskrivs, som du läser där om Akans synd i Bibeln, så beskrivs det hur man skulle ställa upp hela Israels folk, och man skulle gå igenom varje stam. Och man gjorde det, och de pekade ut Judas stam. Och man gick igenom alla släkter i Juda, och man kom fram till en viss släkt. Och sen så borrar man ännu längre ner och kom fram till en specifik familj, Akans familj, som orsaken till den moraliska svagheten i församlingen. Så vi ser tyvärr i Bibeln att också den här församlingen, den här familjen, som ska vara en välsignelse för samhället och församlingen, också kan bli till något förödande. Någonting som kan ha stora konsekvenser för en församling, en grupp människor, ett samhälle som man lever i. Tänk på det. Hur framförallt Gamla testamentet fortsätter med den här symboliken och den här betydelsen av familjens vikt. De 10 budorden, är det någon som vågar repetera alla 10? Låt oss minnas några av dem. Du ska hedra din far och mor, eller hur? Mänskliga relationer och framförallt familjeband. Och inte minst att respektera äktenskapet, som är limmet i och själva orsaken till att en familj existerar enligt Bibelns princip. Äktenskapet. Men tänk också på sabbatsbudet. Orsaken till varför du och jag är här idag. Så beskrivs det där i också. Hur alla de som bor inom dina portar, det vill säga de som är i ditt hem, ska ta del av rekreation och sabbatsvila. Här återigen så lyfts familjens betydelse fram på ett starkt sätt i själva Guds 10 bud. Tänk på hur Bibeln börjar. Minns ni vad Gud gjorde i skapelseberättelsen? Han gav mänskligheten sabbatsvilan. Men han gav också en annan, han instiftade också något annat. Äktenskapet. Tycker du att den här dagen är viktig att respektera och observera? Hur viktigt är det inte då att också observera och respektera familjebanden? Guds äktenskap som det beskrivs i Bibeln. Det kommer från samma ursprung i skapelsen. Jesus, när han kom till jorden, så utförde han sitt första mirakel på en, minns ni, en bröllopsfest. Där hans själva närvaro på en äktenskapsceremoni visar hur Jesus ser med största vikt på familjebanden och äktenskapslöfterna. Tänk på Gud själv. Hur Bibeln beskriver gudomen. Har ni tänkt på det? Bibeln beskriver faktiskt Gud som inte singular, utan som ett plural. Där det beskrivs som en gudomlig familj av Fadern, Sonen och den helige Ande. Har ni tänkt på det? Hur Gud själv framhäver sig själv i sitt ord med familjetermer och familjebegrepp. Kan det vara så att själva hjärtat i församlingen är familjen? Att själva hjärtat i samhället är familjer? Att själva hjärtat i världen är din familj? Är det den rollen som familjen har? Bibelns Gud lyfter fram familjen väldigt långt fram i prioritering och betydelse och vikt i de symboler som vi tittat på främst ifrån Gamla testamentet. Men inte bara där. Utan Jesus själv fortsätter och beskriver hur viktig familjen är. Låt oss se på hur Jesus beskriver det i 1 Timoteus kapitel 3. Nu bläddrar vi till Timoteusbrevet. Timoteus brev, det första. Och vers, kapitel 3 och vers 5. Första Timoteus 3 och vers 5. Lyssna till vad Bibeln säger här. Om någon inte förstår att ta hand om sin egen familj, hur ska han då kunna ta hand om Guds församling? Kan ni se relationen mellan familjen och församlingen? Där du och jag ibland kan säga, och kanske inte du där, men jag har definitivt varit där. Det jag tänker att församlingen är ju prioritering nummer ett. Evangeliet ska ju prioriteras först. Det är ändå det som är den stora uppgiften för mig som kristen. Att berätta om Jesus, hans kärlek och vad han har gjort för alla människor. Och det är församlingens syfte. Men vet ni vad? Om du och jag sätter församlingen som prioritet nummer ett före vår familj. Och med det så menar jag på ett sätt så att min familj mår dåligt och lider. Då följer jag inte Bibelns princip. Hur ska jag kunna hjälpa andra människor om jag inte ens kan hjälpa dem som är närmast mig? Eller hur? Hur ska jag kunna vara till välsignelse för någon som jag inte känner? När jag inte kan hjälpa en person som jag känner. Som jag vet vad den behöver. Som jag vet vilka känslor och tankar och kamper som den går igenom. Hur ska jag kunna hjälpa någon annan? Som jag inte vet någon, som jag inte alls vet lika mycket om. Hur ska jag orka med att vara till välsignelse för andra människor i mitt samhälle? Om min familj drar energi och kraft på ett sätt som det inte är menat enligt Guds princip. Var ska jag då finna energi och kraft och glädje i att hjälpa andra? Bibeln säger att om någon inte förstår att ta hand om sin egen familj, hur ska han då kunna ta hand om Guds församling? Jesus säger också i Markus att om ett rike är splittrat så kan det riket inte bestå. Och han fortsätter att säga så här. Och om en familj är splittrad så kan en familj inte bestå. Vad Jesus säger där i Markus kapitel 3 är att samma princip som gäller för en familj gäller också i ett land, i ett rike. Om ett rike är splittrat så kan det inte bestå. Och sen lägger han till, om en familj är splittrad så kan det inte bestå. Samma principer gäller. Det som du kultiverar och det som du bygger av dygd, det som du bygger av norm, det som du bygger av principer i det mest intima i mänskliga relationer, din familj. Det kommer du också att ta med dig ut i församlingen. Det kommer du också att ta med dig ut i samhället. Det kommer du också att ta med dig ut i det land som vi lever i. Du kanske har en stor dröm om att hjälpa hela världen. Du kanske har en stor dröm om att göra något stort för Gud. Eller något stort för människor. Eller något stort i ditt arbete. Eller något stort i vad det än är. Börja då med de som är närmast dig. Börja då med de som vi så lätt försakar och försummar. De som vi så lätt tar för givet. Och tänker att ja, men de är ju där och älskar mig. De finns ju där. Börja då i familjen. Ett land består av samhällen. Och ett samhälle består av familjer. Som ett hjärta i allt. Som det ursprung av princip och beteende som du och jag tar med oss ut i den värld som vi befinner oss i. Vi vet om att om Gud lyfter upp församlingen så högt som han gör i Bibeln. Förlåt, familjen så högt som han gör i Bibeln. Så vet vi också om att Guds fiende kommer göra allt han kan för att krossa och förstöra det här hjärtat i församlingen. Det här hjärtat i samhället. Att förstöra det som ska vara till välsignelse för våra barn. Och framtiden för den värld vi befinner oss i. Och jag tror inte att jag behöver påminna dig om att familjer, äktenskap, relationer är under en stark attack idag. En fruktansvärd attack. Du får leta länge för att försöka hitta en familj som du kallar den perfekta familjen, eller hur? Drömfamiljen. Relationer är så sköra. Vi är så komplexa som människor. Du har dina känslor och jag har mina känslor. Du har dina tankar och jag har mina tankar. Och sen ska vi försöka leva tillsammans, nära. Förstå varandra, hjälpa varandra. Och det är så lätt för fienden att lägga sig i och förstöra. Och det går så snabbt. Det tar lång tid kanske. Men när vi väl märker att något är problem, då går det snabbt. Och det är ofta för sent att göra någonting åt det. Min pojke William, han är 4 år gammal. När jag var lika gammal som William, 4 år gammal, så låg jag och sov i min säng. Och jag blev väckt av min mamma. Hon knackar på dörren, hon kommer in och hon gråter. Hon säger: "Dan, jag ska åka bort." Och jag säger: "Ja, okej." Okay. Lite yrvaken. Och säger: "Vi ses." Och min mamma tittar på mig och säger: "Nej, vi ses inte på väldigt länge." Och hon hade rätt. Hon åkte bort. Och under en väldigt lång tid utav mitt liv så såg jag inte min mamma. Hon var på sjukhus. Hon hade svårt att hantera sina känslor och tankar under en lång tid. Den kvällen där hade min mamma och min pappa bestämt sig för att inte längre leva tillsammans. Min mamma gifte om sig senare och 2 gånger. Min pappa hade ungefär 4-5 andra kvinnor med deras familj som flyttade in och bodde tillsammans med oss. Jag älskar min mamma och min pappa och de har gett mig en fantastisk uppväxt. Men en sån situation som vi befann oss i är väldigt känslig för konflikt och väldigt kan bli en svår miljö. Jag ser idag på människor runt omkring mig i liknande situation. Och det känns som att jag ser dem för första gången, även om jag har en liknande bakgrund. För 2 veckor sedan så satt jag ner med en familj här i Malmö. En mamma som sa: "Kom och lär oss om Gud." Och jag satt ner där och jag tänkte, som ni som känner mig, att Guds ord, det ska hjälpa den här familjen. Guds ord ska hjälpa den här familjen till något bättre. Och det tror jag, och det tror jag fortfarande idag. Men jag kom dit och ibland är du och jag så förblindade av vad vi tror vi ska prioritera. Och jag sitter ner där vid köksbordet. Där sitter den här mamman som bjudit in mig 2 veckor sedan här i Malmö. En vanlig familj. Tyvärr vill jag lägga till. För där var hon själv och uppfostrar 3 barn. 2 tonåringar och en son i Williams ålder, 4 år. Och där satt vi ner och skulle studera Bibeln tillsammans. Och de här 2 tonåringarna sitter där vid köksbordet. Och jag lyfter fram Bibeln och vi börjar läsa. Och jag berättar vad Gud betyder för mig. Vad tro är för någonting. Och vad Bibeln kan ge oss som människor. Och vi studerar Bibeln. De skrattar, de har en bra stund. De tycker det är intressant, de följer med. De lär sig för första gången att förstå att det finns kapitel och verser i den här boken. Att det inte är en bok utan att det faktiskt är 66 olika böcker. Och de lär sig att själva slå upp i den här boken och läsa vad som står där i. Jag läser för första gången, jag läser med dem. Jag läser Bibeln med 2 människor som läser den för första gången i sitt liv. Och jag önskar att du också ska få en sån erfarenhet och upplevelse. Och vi satt där och det var ett bra bibelstudium. Som det ofta är när Gud leder. Men efter bibelstudiet så ställer jag mig upp och jag är redo att gå. Och den unge tonårspojken hindrar mig. Ta min hand och säger: Dan, får jag prata lite med dig? Han tar mig in till hans rum. Lite avskilt från sin mamma och hans syster. Han tittar ner så här. Försöker titta upp på mig. Tittar ner. Och sen så mumlar han: Dan. Dan, kan du visa mig hur man rakar sig? Och plötsligt slår det mig. Den här unge killen har ingen pappa i närheten. Han har ingen förebild som kan visa honom några av de här sakerna som jag som växte upp tillsammans med min far tog för givet. Han fanns där. Och jag ser plötsligt en familj som en tonåring där som lever i en splittrad familj precis som jag levde. Men med helt andra förutsättningar och helt andra behov. Och förstås så säger jag till honom: självklart, har du grejerna? Och han går och hämtar en rakhyvel och lödder som han har fått. Och det är helt oöppnat. Och vi går in på toaletten och vi står där och jag försöker visa honom. Och jag kan inget annat än att tänka på min son William om 10 år. Och vi står där och jag förklarar hur det går till, vad man ska tänka på. Tyvärr är den här unge pojken och den här familjen inte unika i den här världen som vi befinner oss i. Barn som växer upp med en mamma och en pappa som man inte vet vem som ljuger eller vem som talar sanning. Barn som växer upp utan förebild, kanske en mor som man saknar, kanske en far som man saknar. Föräldrar som har stått med högburet huvud och sagt: jag ska älska dig så länge jag lever. Och några år senare så kan man inte prata med varandra. Brutna löften, svek, infekterade relationer. Människor som man inte längre kan se i ansiktet, se i deras ögon. Familjer är under attack i den värld vi befinner oss i idag. Tyvärr. Hur viktigt är det då inte att du och jag gör det vi kan för att motverka, för att lyfta upp familjens betydelse och vikt och värde så att vi kan motverka den attack som fienden riktar emot själva hjärtat av församlingen, hjärtat av samhället. Om jag hade ställt den här frågan som jag nu ska ställa er innan vi gick igenom vad Bibeln beskriver om familjens betydelse, så kanske ni hade svarat något annat. Min fråga är det här: vad är det mest viktiga missionsfältet för en kristen? Vad är det mest viktiga missionsfältet för en kristen? Och ni vet, jag har trott, och det är inte många år sedan, men jag har trott av hela mitt hjärta att det absolut viktigaste missionsfältet, det måste vara det personliga mötet med människor som inte tror på Gud. Där jag kan sitta ner i deras hem och sitta där i ett personligt möte och försöka förklara för dem vad Bibeln säger. Om min fru ringer, då lägger jag på. Om jag börjar tänka på min son, då försöker jag ta bort det, för nu har jag något viktigt för mig. Förstår ni mig? Jag har tänkt av hela mitt hjärta att det absolut viktigaste är det evangeliska arbetet när jag sitter ner. Och allt annat, till och med familj, kommer i andra plats. Jag har tänkt, kanske har du tänkt, att hälsoarbete, det är det absolut viktigaste. Bibeln beskriver ju faktiskt att Jesus, han helade. Att du ska vara en del i hälsomission. Att det är en del av avsluta verket innan Jesu återkomst. Vilket Bibelns profetior beskriver. Och du säger, det här är det viktigaste missionsfältet. Allt annat kommer på andra plats. Jag ska bli läkare, jag ska bli sjuksköterska. Jag ska bli sjukgymnast, jag ska bli vad det nu är för någonting. Jag ska engagera mig fullt och helt med 100% fokus på det här. Till och med familjen, de får komma på andra plats. Kanske har du tänkt att nej. Litteratur och media. Media är grejen. För Bibeln säger ju faktiskt i Uppenbarelseboken 18 att hela världen ska lysas upp av Guds härlighet. Vi lär oss ifrån profetians ande att litteratur, evangelisation är det som kommer att avsluta verket. Det som kommer att orsaka det höga ropet. Det säger Bibelns profetior. Så det måste ju vara det viktigaste. Media, internet, tv, radio, böcker, få ut det. Allt annat kommer på andra plats. Nej, vänta nu. Det viktigaste missionsfältet kanske du säger. Det viktigaste missionsfältet av alla, det är ju ändå att åka ner och ta hand om de här svältande barnen i Afrika. Som fulltidsmissionär, lämna din far och din mor, lämna din fru och ditt barn, åk ner och gör någon nytta. Kanske tror du att det absolut viktigaste, det är när du skickar pengar till ADRA eller någon hjälporganisation. Det här är ju ändå det absolut mest viktiga arbetet vi kan göra som människor. Kanske inbillar du dig att fulltidsmission som pastor. Ni vet, under flera år i mitt liv, det är inte heller lång tid sedan, så var det massvis med människor som försökte övertala mig om att bli pastor, att bli fulltidsmissionsarbetare. Och det är ett bra kall. Och jag tänkte, och många gånger så sades det, det är en av de mest viktigaste rollerna vi har i kyrkan. Pastorns roll. Och vi kan tänka att ja, det är väl det viktigaste vi kan göra som kristna. Vill ni veta vad Gud säger om det viktigaste missionsfältet? Ni kan säkert gissa det. Men jag vill läsa ifrån inspirerad skrift. Gud som har gett det här till oss som människor. I en bok som heter Child Guidance. Alltså på engelska. Lyssna vad som sägs. Som arbetare för Gud så ska vårt arbete börja med de som står oss närmast. Det ska börja i våra hem. Och lägg märke till meningen som kommer nu. Det finns inget viktigare missionsfält än familjen. Det finns inget viktigare missionsfält en familjen. I hemmen så läggs grunden för kyrkans framgång och evangeliets spridande. Jag läser det igen. Hör nu. I hemmen så läggs grunden för kyrkans framgång och evangeliets spridande. Du tror att det är normalt att familjen där hemma, de får minsann vänta på mig. Du kanske tror att det är normalt så som jag och Andrea levde under nästan 1,5 år. Där vi träffade varandra på vår höjd på söndagar. Andrea jobbade fulltid som lärare. När hon kom hem så var jag borta på bibelstudier på kvällarna. Och på helgen, lördagen gick snabbt som ni alla vet. Och söndagen, då skulle vi minsann få lite familjetid. Och vad vi gjorde då tillsammans var att vi åkte hem till en familj där Andrea lärde barnen att spela piano och sjunga och jag gav bibelstudier till föräldrarna. Ni vet, jag ångrar idag stort några av de första åren då jag och Andrea gifte oss och den energi och tid som vi la på mycket annat än att fokusera på det Gud har befallt oss som kristna att prioritera, nämligen familjen. En sista text i vår avslutning. Vi är i Timoteus, men jag vill att vi läser det femte kapitlet. Första Timoteus brev kapitel 5 och vers 8. Om någon inte tar hand om sina närmaste, särskilt då sin egen familj, då har han förnekat tron och är värre än den som inte tror. Väldigt allvarliga ord ifrån Gud. Kan vi förneka vår tro genom att göra det som vi tror är bra? Det handlar ju om prioriteringar förstås. Det är bra om du lyckas rädda hela världen och hela samhället. Om du lyckas frälsa 1000 människor genom Guds kraft. Men vad är det värt om du förlorar din egen själ? Vad är det värt om du och din familj förlorar er frälsning på köpet? Låt oss ha våra prioriteringar rätt i en värld som vänder allt upp och ner. Låt oss ha våra prioriteringar rätt där vi som individer sätter Gud först och främst i allt. Och därefter vår familj. Och därefter det evangeliska arbetet. Varför? För vi kommer aldrig att nå världen med evangeliet om vi inte nummer ett har Gud på plats och nummer två har vår familj på plats. I en sammanfattning vill jag läsa två kloka människors ord. En känd nunna som av vissa kallas Moder Teresa, som har sagt väldigt mycket klokt och gjort väldigt mycket klokt, sa så här. Vill du göra någonting stort för världsfred, gå då hem och älska din familj. Jag läser det igen. Vill du göra någonting stort för världsfreden, gå då hem och älska din familj. Den kände kristna apologetikern C.S. Lewis sa följande om karriär som vi kan välja. Han sa, det finns en ultimat karriär. Att bygga ett hem. Det finns en ultimat karriär. Att bygga ett hem. Och sen fortsätter han. Alla andra karriärer existerar för ett enda syfte. Och det är att stödja denna ultimata karriär, det vill säga att bygga ett hem, en familj. Jag vill uppmuntra er, oavsett vem du är, kanske är du ett barn i en familj, kanske är du en mor eller far i en familj, kanske är du en mor eller far, förälder i en familj. Kanske är du en vän till en familj. Jag tror du har en familj själv också. Men jag vill uppmuntra dig, vem du än är här idag. Snälla, ta Guds ord på allvar. Ta det till dig och prioritera över allt annat. De som är dig närmast. Deras välbefinnande. Deras mentala, fysiska och andliga väl. Låt oss göra det som Gud befallt oss om. Låt oss be. Min far i himmelen. Jag vill be från djupet av mitt hjärta att var och en i det här rummet ska bli en del utav att i vårt samhälle, i vår församling i vårt land lyfta fram och prioritera hjärtat i evangeliets arbete. Familjen, äktenskapet som du instiftat. Jag ber att vi genom din kraft och din nåd som vi så desperat behöver i det här kallet ska kunna stå med våra familjer som lysande exempel på din kärlek, på din trofasthet, på din omsorg om mänskligheten. Jag ber att var och en i det här rummet ska vara en del i att styra sin familj till en sån verklighet. Det är min bön och jag ber så i Jesu namn. Amen.